Louise Räder läser Landet bortom haven av Tamara McKinley. Svensk översättning av Louise Thulin.
Jag vandrade bland ett okänt folk i landet bortom haven. Wordsworth, 1770-1850. Till minne av Eric John Ivory, som jag kallade pappa. Förord. Det här är en roman och bör inte betraktas som något annat. Men jag har ändå försökt beskriva upptäckten av Australien så historiskt riktigt som möjligt. Mina uppdiktade figurer får uppleva den första kolonins smärtsamma födelse som ställföreträdare för de verkliga pionjärer som gjorde landet till vad det är idag. Familjerna Cadwallader och Collinson är påhittade och eventuella likheter med levande eller döda personer är ett rent sammanträffande. William Cowdrey var bas för fångvaktarna på fängelsefartyget Dunkirk. Kapten Cook, Joseph Banks, Daniel Solander och den unge botaniske konstnären Sidney Parkinson är människor som har funnits på riktigt. Den enarmade kocken på Endeavour har existerat och Banks hade faktiskt med sig två vinthundar ombord. Den ena tog en liten wallaby under vistelsen i Cooktown. Arthur Phillip blev Australiens första guvernör och pastor Richard Johnson var landets första präst. De fasor som utspelade sig på den andra flottan är väldokumenterade. Donald Trial, kapten på Neptune, och hans överstyrman ställdes 1792 inför rätta vid brottmålsdomstolen Old Bailey i London, åtalade för mord. Båda frikändes. Prolog. Forntidsdimmor. Kakadu, 50 000 år tillbaka i tiden. Hon var 13 år gammal och hette Juve. Hon var vacker. Jenai såg henne skratta tillsammans med de andra unga kvinnorna och han beundrade ryggens utsökta båglinje och den äggande stussen då hon utmanande svassade iväg med sävkorgen på höften. Han hade åtrått henne från första stund. Det var som om Juve kände att han iakttog henne, för hon tittade över axeln och mötte hans blick och det gick inte att ta miste på budskapet i hennes. Så gav hon honom ett blixtrande leende och försvann bland de spräckliga skuggorna under träden. Jenai rullade runt på mage i det höga gräset och kvävde ett vanmäktigt stön. Han kunde aldrig få henne. En sådan förening var emot deras heliga lag, Mardajin, och det innebar förvisning och kanske även döden att bryta mot den. Varför frestade hon honom då, tänkte han och slöt ögonen. Han förstod varför. Hon visste att hon hade makt över honom och drog sig inte för att använda den. Upp med dig, latmask! En hård spark i sidan fick honom att rycka till och han blängde ilsket på halvbrodern. Jag är inte lat, invände han och kom hastigt på fötter. Malangi var 20 år äldre än han, hade silverstänk i håret och ärren efter initiationsriterna var djupt inetsade i den smidiga överkroppen. Han var en erfaren jägare och en respekterad medlem av äldsterådet som man ogärna gjorde sig osams med. Du ligger i solen och sover som en gammal gumma, snäste Malangi. Hjälp till att skaffa mat inför vandringen istället. Jenai nickade utan att våga se honom i ögonen. Då avslöjades kanske hans åtrå till halvbroderns unga hustru. Med känslorna i uppror gick han därifrån, starkt medveten om att Malangis blick följde honom likt ett välriktat spjut mot den bara ryggen. Solen stod högt på himlen. Jenai stegade genom vildmarken tills han kom fram till höga röda klippor som stupade brant ner i en slingrande flod. Där började han klättra medan svetten sköljde bort längtan efter det ouppnåeliga. I likhet med de flesta männen i stammen var han lång och smärt med ebenholt svart hud som pryddes av stamsymboler, så när som på ett smalt sävbälte.